månadens ansikte i december i ett starkt reportage med namnet Elins dröm, som handlar om 24-åriga Elin Karlsson Hoffman. Eva-Marie Svensson, som är taltidningsredaktör på Norrbottens taltidning, har gjort reportaget som hon också fick guldkassetten för årets bästa taltidningsreportage för.
Föreställ dig att du precis har gått ut skolan. Nu ska vuxenlivet börja och planerna för framtiden är många. Helt oväntat blir du blind och allt stannar av. Det hände Elin Karlsson Hoffman när hon var 19 år.
Det var otroligt läskigt att förlora så pass mycket syn på en gång. För alltså, det är som, jag har ju levt hela mitt liv med normal syn, så det var ju som helt ofattbart att jag förlorade så mycket syn. Och det var ju otroligt läskigt att liksom inte veta om det kommer vara så här för alltid eller inte. Och det var, jag var ju bara 19 och hade tagit studenten, så jag tänkte ju att mitt liv precis skulle börja. För jag fick det på vintern, så jag hade ju som hunnit jobba lite grann. Och jag hade ju planer och så det var ju fruktansvärt att mitt liv som sattes på paus. Det är ett stort trauma, det är det ju. Ja. Det var ju ingen som förstod riktigt vad det var när jag fick den, för att min syn blev så pass dålig så att jag klassades liksom som legalt blind. Det gick ganska fort dåligt och jag var på sjukhus här i Piteå och i Sunderbyn och gjorde en plasmaferes bland annat och andra behandlingar och undersökningar. Sen skickade de mig till Umeå och så låg jag där i 2 veckor och gjorde behandlingar och undersökningar. Men det var som ingen som förstod vad det var tills de skickade mig till Sankt Eriks i Stockholm. Där det var en läkare som kunde konstatera att det är den här sjukdomen som kallas för Lebers sjukdom. Och att jag fick den på grund av vitaminbrist mest troligt. Men det var ju svårt att börja anpassa sig såklart. Alltså jag kunde ju som inte gå över vägen själv och jag kunde inte gå och handla mat själv. Alltså det var ju... Jag stängde som av där ett tag. Alltså jag mådde ju så himla dåligt över det. Så det tog ett tag innan jag som anpassade mig och fann mig i det.
Kan du beskriva hur du ser ut?
Jag är inte så lång. Jag har svart långt hår med en nyklippt pannlugg. Jag har brungröna ögon. Jag ser glad ut för det mesta, tycker jag i alla fall. Nu är jag inte så färgglad. Jag har svarta byxor, svarta boots, en svart kappa och en svart t-shirt med rosa och vitt tryck. Jag brukar vara färggladare än så, men inte idag, tydligen.
Du har matchande örhängen också.
Ja, det är väldigt viktigt att matcha, tycker jag. Matchande örhängen.
Du har ju en tatuering också, säger jag.
Ja, jag har 8 tatueringar faktiskt. Jag har några på armen. Och så har jag har en haj på låret. Oklart varför. Men jag gillar hajar. Och så har jag en tatuering där det står mamma i ett hjärta som jag gjorde efter att hon gick bort. Så jag har några tatueringar. Jag vill helst vara täckt i tatueringar om jag får bestämma själv. Men vi ser väl.
Ursprungligen kommer 24-åriga Elin från Arjeplog. Nu jobbar hon på pensionatet, ett bed and breakfast i centrala Piteå. Men i 2,5 år var hon sjukskriven efter att ögonsjukdomen debuterat. Elin har ovanliga Lebers hereditära opticus neuropati, på svenska Lebers ärftliga synnervskada, förkortat LON. Den beror på en mutation i mitokondriterna, det vill säga cellernas energipaket. LON förs bara vidare via mamman, men inte till alla barn. Fler pojkar än flickor drabbas av ögonsjukdomen som ofta bryter ut i åldern 15-35 år. I Elin Karlsson Hoffmans fall upptäcktes en extrem brist på vitaminen B12. Martin Engvall, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och doktor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, förklarar att det finns något som kallas nutritionell opticus neuropati, där man tror att brist på B12 spelar stor roll. Det var vanligt på Kuba under en svältperiod. Om man bär på anlag för LON så kan ögonsjukdomen utlösas av till exempel B12-brist, säger Martin Engvall.
De sa att anorektiker och missbrukare kan få sådär för att man får så mycket brist på vitaminer. Och jag har en ätstörning och då var jag i en ganska stor dipp, så jag åt inte så mycket då och hade väldigt mycket mycket brist på B12, var det jag hade väldigt mycket brist på. Så det känns väldigt surt att det, nu går det ju inte att veta till 100%, men det känns väldigt surt att det mest troligt är en sån grej som liksom har gjort att en sån här stor grej hände. Det kan göra mig ganska arg ibland när jag tänker på det. Alltså, det känns väldigt, väldigt surt.
Blir du arg på dig själv då?
Ja, otroligt arg på mig själv.
Vad tänker du då?
Jag tänker att det känns så himla onödigt om jag bara hade kunnat äta lite bättre. Och så när jag hamnar i en dipp idag då jag kanske inte äter så bra, då blir jag fortfarande arg på mig själv och tänker att men har jag inte lärt mig någonting av konsekvenserna? Det är så fruktansvärt, men det är ju också en sjukdom på sitt sätt. Det är ju svårt att bara komma ur. Men det kan göra mig ganska frustrerad när jag tänker på det.
Jag tänker ju direkt att det där är ju inte ditt fel. Det är ju kanske då sjukvårdens fel att de inte har tagit prover på dig.
Ja, så kan man ju också säga det. Men jag har ju som aldrig sökt hjälp för min ätstörning. Så det är ju, jag hade ju som ingen aning att jag hade vitaminbrist förrän det kom till det där. Jag tänkte ju som inte så långt att jag kanske hade ganska mycket vitaminbrist.
Kan du berätta mer om sjukdomen? På vilket sätt är du drabbad?
Den sätter sig som i synnerverna. Och för mig är det så att jag ser som sämst i mitten. Så tittar jag rakt fram så ser jag som bättre på sidorna. Och så lite bättre på nära håll, men inte fullt bra. Det är väldigt svårt att beskriva hur dåligt jag ser nu, men jag har ändå fått tillbaka ganska mycket syn. Jag får dock absolut inte köra bil och det är ganska svårt för mig att läsa en bok till exempel. Och på min telefon har jag massa hjälpmedel så att jag kan liksom förstora och ha större text och så. Nu när jag tittar på dig så ser jag inte riktigt så skarpa konturer även om vi sitter väldigt nära varandra. Och det är liksom, jag kan inte se vad du har för färg på ögonen typ. Det är som ändå lite suddigt. Jag kan liksom ta mig fram här själv ute och jag kan liksom, nu kan jag gå över vägen utan att behöva någon hjälp och så. Men jag tänker att om jag vore i en främmande stad då skulle det nog vara mycket, mycket svårare för mig att ta till exempel lokaltrafik eller om jag är på en främmande flygplats, för att då är jag som inte van med hur allting är. Så om jag ska läsa en skylt till exempel så måste jag vara väldigt nära. Alltså bara några meter ifrån typ. Men ja, det är svårt att beskriva.
Vad saknar du mest att se?
Alltså jag skulle nog vilja säga att jag saknar mest att kunna läsa en bok. Men jag vet inte, alltså nu är det ju som svårt för mig att minnas hur det var. Men jag önskar också att jag kunde se så bra så att jag får köra bil och ha ett körkort. Det hade ju underlättat ganska mycket. Men ja, jag saknar att läsa väldigt mycket. Det fanns en medicin som jag fick testa. Den blev godkänd 2016 så jag var som ett år bakom. Så det var ju skönt. Men det är också så att eftersom att det är ganska svårt att forska på den här sjukdomen så går det inte att veta om det var medicinen som gjorde att det blev bättre eller inte. Vilket jag tycker att det är ganska surt att det är som ganska många frågetecken ändå. Nu vet man ju som varför jag har fått den, men det är ändå ganska... Det är ganska mycket frågetecken kring den. Det går som inte heller att veta om det kommer bli bättre eller om det har stannat här. Men jag är på Sankt Eriks en gång per år och det har som sett samma ut nu ganska länge.
Hur klarade du av dig då när det precis var? Vad hade du för tankar just då i den stunden om livet och ja?
Alltså jag har haft en depression ganska länge och den blev ju 1000 gånger värre då jag fick synsjukdomen också. Så det var som, ja, alltså det var fruktansvärt hemskt. Det känns helt otroligt att jag är här nu och har accepterat det och lärt mig leva med det. Och fått tillbaka så pass mycket syn som jag har. Alltså det känns ju otroligt.
Vad var det som gjorde att du accepterade?
Jag tror nog att det bara var att jag kände att nu... Nu får jag bara, alltså jag tänkte nog att nu får jag må skit och så får jag vara arg tills det inte är skit längre. Och så får det vara så och sen så är det bara acceptera det. Jag tror nog att jag bara fick nog på att ligga i sängen hela dagarna och må så där fruktansvärt hemskt. Sen kändes det lite bättre när jag som började få tillbaka lite syn, sakta men säkert. Men jag tror nog att jag bara kände att nu får det vara nog. Alltså det, jag måste ju fortsätta med mitt liv.
Ätstörningen, du har inte sökt hjälp för den men du har ändå lyckats hantera den på något sätt själv eller lever den kvar hos dig?
Jag skulle nog vilja säga att jag har lärt mig hantera den mycket bättre nu än förr. Jag tror nog att någonstans där så kände jag att jag måste som försöka ha den lite bättre under kontroll. Jag kan hamna i någon liten dipp nu, men det är ändå definitivt bättre. Jag minns att det var väldigt, väldigt jobbigt då jag fick den här medicinen mot ögonen. För då skulle man ta den 3 gånger om dagen till mat. Alltså frukost, middag och kvällsmat. Och det tyckte jag var jättejobbigt, minns jag. Och jag och min mamma bråkade väldigt mycket om det. För jag ville ju inte äta. Men det var ju viktigt att jag skulle ta medicinen så att jag kanske kunde få tillbaka lite syn. Så det blev väldigt, väldigt en jobbig grej. Men jag skulle ändå vilja säga att jag har det mer under kontroll nu. Och det känns väldigt skönt.
Hur gammal var du när det började?
Jag var nog 13, 14 någon gång. 14 kanske. Ja, så det, vi har hängt ihop länge. När det är vinter så älskar jag att åka slalom. Vilket är ganska läskigt. Nu när jag inte ser så bra, men jag gör ändå. Jag älskar att läsa, vilket nu är ganska svårt. Men jag kämpar på med mina förstoringsglas. Jag gillar att baka mycket. Och just nu så slutar jag faktiskt snart på mitt jobb. Och så ska jag åka till Costa Rica med en kompis först. Och sen ska jag på surfläger själv. Så det känns ganska läskigt i och med att jag inte ser så bra. Jag tror inte att det hade känts lika läskigt om jag hade en fullt normal syn. Men jag vill verkligen anamma det här med att jag vill inte att min synnedsättning ska hindra mig från att göra saker som jag vill. Jag vill ju ändå liksom få leva ut mina drömmar och mina planer. Så jag tänker att jag ska anamma det.
Vad är det du ska göra i Costa Rica? Jag blir jättenyfiken.
Jag och en kompis ska resa runt i 2 veckor. Och så ska vi välja, men fara på äventyr, hänga på stranden, åka zipline genom djungeln. Jag vill hoppa bungee jump, så vi får se om det blir. Sen efter de 2 veckorna då åker min kompis hem, för då ska jag på surfläger i Santa Teresa i Costa Rica. För att det har varit min största dröm att surfa hur länge som helst. Så då ska jag vara där i 2 veckor.
Vad är det med surfandet som drar?
Det känns typ som en stor frihet, utan att låta klyschig. Det är liksom, jag har alltid älskat havet jättemycket och alltså älskar havet och allt som hör till. Och jag och en kompis hade det här som intresse när vi började när vi var ganska unga, alltså typ 13-14, och så sen så har det intresset som bara växt. Och så har jag tänkt att det har alltid varit min största dröm att prova på att surfa. Så det känns helt otroligt att jag ska få prova på det nu. Det känns verkligen underbart. Och sen åker jag hem. Och när jag har kommit hem så är jag hemma 2 månader och sen ska jag flytta till Paris i 4 månader och läsa franska på Sorbonne, för att jag läste franska i högstadiet och jag känner att jag vill lära mig det igen.
Det finns ju en del som blir synskadade som inte ens vågar gå ut med soporna. Var kommer den här kraften ifrån och energin?
Alltså jag förstår inte riktigt själv faktiskt, men jag tror som att nu när jag har tagit mig ur det där mörka hålet och som lärt mig leva med min synskada, så känner jag att varför ska den fortsätta hindra mig? För jag har ju saker jag vill göra och drömmar som jag vill leva ut. Sen så tror jag också att det är, min mamma gick bort i cancer för snart 2 år sedan, så då känns det som att varför ska jag slösa bort mitt liv genom att bara ligga hemma och må dåligt? Alltså jag får ju leva, det fick ju inte hon. Så då känner jag som också att hon hade ju velat att jag skulle leva ut mina drömmar, så då får jag som lite kraft från det också. Och så känns det ju som en väldigt stor utmaning, just det här med Paris också, för att dit ska jag ju själv. Och det känns läskigt att flytta till ett helt annat land och gå på en stor skola med ett helt annat språk då man inte ser så bra. Men det känns som en rolig utmaning, tänker jag.
Det låter som att du har haft väldigt, väldigt tungt i livet hittills. Du är ju inte så gammal.
Nej, det har varit väldigt mycket motgångar för mig. Som sagt, jag fick ju en kronisk leversjukdom när jag var 16 också, som också är ganska ovanlig. Och den märker jag inte av så mycket egentligen, annat än att man blir så fruktansvärt trött. Vilket är himla jobbigt, och jag redan är trött från depression. Och så sover jag inte så mycket om nätterna. Och ja, men bara just det här om att vara så ung och sen få en kronisk sjukdom. Det kan jag också må ganska dåligt över, att tanken på att jag kommer vara sjuk resten av mitt liv och jag kommer också ta medicin resten av mitt liv och förmodligen måste transplantera levern någon gång snart. Och sen då jag fick det här med ögonen och sen att mamma har varit sjuk sen jag var 9 och så sen att jag har depression också. Så det har som varit Det har varit väldigt, väldigt mycket. Och det är mycket. Men det är bara det att nu försöker jag som göra det bästa av allting, tänker jag.
Ja, men om du tittar på ditt liv 10 år framåt, vad gör du då?
Oj, vad svårt. Om 10 år, då är jag 34. Då tror jag nog kanske att jag... Men jag kanske har tagit mig till Stockholm då. Det kanske har blivit dags då. Och så har jag förhoppningsvis jättemånga hundar. Jag älskar hundar. Jag bor i en jättefin vindsvåning, kanske. Oklart vad jag jobbar med faktiskt. Jag har inget drömjobb, så jag vet inte. Men jag hoppas att jag i alla fall inte bor här. Eller så kanske jag har flyttat till Costa Rica. Vem vet, jag kanske trivs jättebra där.
Eller Paris.
Ja, jag kanske blev kvar i Paris. Jag kanske stannade där i 10 år till. Men jag hoppas i alla fall att jag... Jag hoppas att jag kanske har tillbaka lite mer syn om 10 år. Men vem vet. Jag hoppas att jag mår bra om 10 år i alla fall. Jag hoppas att jag mår bra och att jag inte bor i Piteå.
Men vad har du för råd att ge till andra som blir synskadade? Det kan ju vara att man blir det när man är ung som du, men man kan ju också vara gammal. Vad skulle du vilja liksom skicka med alla?
Oj, vad svårt. Jag försöker tänka på vad jag hade velat höra där och då. Alltså folk sa ju till mig att det kommer att bli bättre, men det skit väl jag i då. Men alltså, jag tänker att man inte ska ge upp. För det, gud vad klyschigt det låter, men alltså man ska inte ge upp, för det blir ju faktiskt bättre. Och allt tar sin tid. Alltså man får vara arg och gråta och skrika, och man får vara ledsen tills det släpper. Det får göra ont tills det inte gör ont. Allt måste få ta sin tid, tänker jag. Men det finns hopp. Det finns jättemycket hopp.
Ja. Vi hörde Elin Karlsson Hoffman berätta om sitt liv och sina drömmar. Och det var Eva-Marie Svensson vid Norrbottens taltidning som hade träffat henne.